A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkomna tillbaka till Sparmakarpodden. Det här är podden där vi snackar vardagsekonomi, långsiktigt sparande och ni får följa oss på jakten efter ekonomisk frihet.
Spännande värre.
Det här är avsnitt 39.
Mm.
Och även denna veckan så är jag förkyld, så kära lyssnare, stå ut lite till med den här hemska snoriga rösten.
Ja, det låter ganska jobbigt att lyssna på.
Ja, jag förstår det.
Jag förstår att folk bara skriver ner lite sådär.
Jag förstår att man slutar lyssna här nu.
Ja, verkligen.
Du är här.
Jag sitter här.
Min
det är morgon
älskade
idag.
Älskling, morgonkvisten är här och vi är igång.
Ja, det är igång. Det är inte min primetime det här liksom.
Det vet du om. Ytterst få gånger som vi spelar in. Men du vill gärna... klockan 11.00.
Ja, precis.
Nu är klockan 09.00.
Ja, men 00. Ja, alltså min hjärna fungerar. Men liksom, jag kan inte liksom prata och grejer egentligen. Men du älskar ju morgonen. Så nu har du fått med mig på en morgonpoddning här.
Det är kul. Det handlar om att ge och ta.
Det gör det. Du, vi kör ju våran fantastiska tävling tillsammans med Börsdata som vi har gjort nu i en månads tid. Och vi ska outa de sista vinnarna.
Det är dags för de 5 sista vinnarna.
Ja, kan du bara dra lite snabbt, vad är det för tävling vi har kört?
Det är en tävling tillsammans med Börsdata där man kan vinna 3 månaders premiumkonto.
Mm, exakt.
Vad är då Börsdata?
Jo, men det är ju ett analysverktyg egentligen där man kan analysera alla aktier som finns i princip liksom. Där de har tagit fram olika härliga nyckeltal och man kan liksom filtrera och se vilka bolag som passar rätt för ens egen strategi. Man kan skapa egna strategier och spara dem och sådär. Det kallas bra. Mm. Men som sagt, det var ju sista veckan nu så nu kan man inte tävla längre. Så nu ska vi outa de 5 sista vinnarna.
Ja, och först ut som veckans vinnare har vi Tuli Björklund.
Ja.
Hennes spartips är att ta med matlåda varje dag. Alltså det är ett så bra spartips.
Vi hade ju någon på vår Q&A igår som också skrev vårt bästa spartips och vi skrev det här.
Just detta.
För att vi sparar fast en 20 000 per person per år.
Och Tuli jobbar som sjuksköterska och för henne är lunchrasten alldeles för snäv för att hon ska ha tid att springa iväg och köpa lunch ute och hon känner att hon sparar både tid och pengar på detta
sätt. Precis. Sen har vi Alexander Höjer. Han slutade röka och investerade pengarna på börsen istället. Det får man ju ge lite cred för, va?
Där vinner man 3 månaders premiumkonto på Börsdata lätt.
Direkt så, smack.
Vår nästa vinnare är Jakob Saterenusse.
Mm.
Hans spartips är att bo gratis. Och då kan man ju undra sig, hur gör man det? Jo, han har en uppsjö av tips hur man gör det. Men kort och gott, det handlar om att hyra ut en del av sitt boende. Han skriver att det är den lägsta beskattningen.
Mm.
Och att han har räknat på att det ger en avkastning om året på från 25 upp till 70%. Det är en bra jävla avkastning.
Det är det faktiskt. Sen fjärde vinnaren så har vi Linnea. Hon köper ju inte snacks och grejer på bio när de ska gå på bio då, utan hon tar med kanske hemifrån eller köper i någon billigare butik. Mm. Det vet jag att vi också gjorde när vi var små.
Ja, vi gör det nu när vi är stora också.
Ja. Men går mycket mer sällan på bio också här.
Kanske att vi har fuskat med det och det blivit en dyra variant. Men helt klart en bra påminnelse för oss.
Vi köper ju alltid där. Vi står i de där bioköerna och bara betalar 70 spänn för en liten kloetta grej liksom.
Ja, men på den biosalongen som inte har något i närheten. Så ja. Tänker man ännu längre så tänker man till redan när man lämnar hemmet.
Sist ut så har vi Erik som vinner 3 månader och han cyklar till jobbet. Det är också någonting som vi älskar och vill främja. Fasen, ta cykeln. Har man möjlighet så ta cykeln.
Och inte bara till jobbet, tänka. Utan vart du än ska, om det inte är allt för långt och besvärligt.
Verkligen. Så, grattis till er. Ni får också 3 månader. Vi kontaktar er personligen och så får ni ert premiumkonto på plats. Där var den tävlingen avslutad. Tack så mycket Börsdata för det här samarbetet. Dagens avsnitt handlar, alla vet vad det handlar om eftersom det står i rubriken. Inte svårare än så. Vi får mycket frågor till oss och det här är ett efterfrågat avsnitt där många har skrivit, kan inte göra ett avsnitt där ni bara tar in massa frågor från oss lyssnare.
Mm.
Och även lite från följarna på Instagram.
Mm.
Så det tänker jag att vi gör idag.
Mm.
Vi tar upp några frågor som vi har fått.
Mm. Exakt.
Inte svårare än så.
Inte svårare än så.
Så det här blir lyssnarfrågor del 1.
Vi brukar ju på Instagram,
mm,
typ varannan söndag eller
lite då och då,
mm, köra en Q&A,
mm,
där vi svarar på följarfrågor. Det blir ju bra mycket kortare svar, så jag tycker det ska bli roligt att faktiskt få ta in lite lyssnarfrågor och stötta i dem lite mer och utveckla svaren.
Precis, för på Instagram då har man ett gäng tecken som man måste svara på.
Mm.
Och det blir, ibland vill man utveckla men det finns inte plats för det.
Mm.
Så jag tänker, vi har bara hoppat rakt in i första frågan.
Ja, vi kör.
Så kör vi varannan typ. Vi ställer varannan fråga så får den andra börja svara.
Ja, så tänk inte tanken att ställa 2 frågor för då fiskar du.
Då blir det smäll på fingrarna.
Mm.
Ja, här kommer första frågan då. Hur gamla är ni och vad arbetar ni med?
Jag är 28 somrar gammal.
Okej.
Okay. Mm. Och har sedan 6-7 år tillbaka jobbat på socialtjänsten.
Mm.
Och den inriktningen har varit mot barn och unga. För på socialtjänsten så kan man ju jobba med jättemånga olika saker. Men min inriktning är barn och unga. Och det är där jag är just nu. Och där jobbar jag som utredare.
Mm.
Alltså när det kommer in ansökningar om stöd till familjer eller anmälningar, orosanmälningar. Så tittar jag närmare på dem, träffar familjen, utreder om det finns behov av stöd eller inte som vi kan hjälpa till med från socialtjänsten.
Kan man jobba med det utan att ha någon utbildning?
Barn och unga kan man inte det. Då behöver du ha en socionomutbildning. Ja, det beror på vad du menar för utbildning.
Nej, jag vet inte. Men behöver du ha någon slags licens eller liksom?
Men jag är utbildad socionom.
Ja.
Och det, för att jobba med tvångslagstiftning så behöver du ha en socionomutbildning.
Ja, okej. Okay. Men det är någon slags licens. Som
barn och unga är hårdare med det.
Mm.
Och tittar du på andra enheter som jag inte är lika vass på hur det fungerar.
Ja.
Men säg ekonomiskt bistånd.
Ja.
Så är det inte samma krav.
Okay.
Då kan du nog ha liknande utbildning. Och sådär. Men jag ska inte vara helt hundra. Men det är vassare. Eller det är hårdare.
Mm.
Med att jobba med barn och unga.
Mm.
Det är det.
Ja, jag kan tänka mig det.
Hur gammal är du då?
Jag fyller ju snart 31. Också somrar.
Mm.
Eller sensomrar kanske.
Sensomrar.
Ja. Uh-huh. Så att jag har passerat 30-strecket och är nu en vuxen man.
Som klarar dig själv?
Ja, hyfsat i alla fall. Och nu ska vi inte gå in på ålder och så, men man är inte längre en talang. Det stämmer lite.
Talang?
Ja, men du vet, man har alltid känt sig som en talang, du vet, inom olika områden. Så, men när man har passerat 30 någonstans, då kan man inte liksom längre köra den grejen, att man är talangfull, utan man fan 30 när man är vuxen. Liksom.
Men är du... För så kan jag ha känt att så här, vart jag än kommer, typ så här, särskilt jobbsammanhang, men också utbildning när jag pluggar och sådär. Jag var alltid yngst.
Ja, men du hoppade ju på allting direkt efter gymnasiet.
Ja, men har du känt så att du är...
Jag har alltid varit yngst.
Du har alltid varit yngst också.
Ja.
Ja, för du också varit tidig med att bara utbilda och komma och jobba och då. Men än så länge inte jag stött på... Jo, en person som var lika gammal, men var född senare på året. Och då började jag känna bara... Nej, men snart kommer jag vakna upp och så kommer jag vara den där medelålders kvinnan på arbetet.
Ja, just det.
För jag har alltid varit den här, jag har alltid fått, nej men nu ska vi inte gå in på mig här igen.
Men du gillar ju att prata om dig själv.
Ja, så, det är så, vad var det din fråga till mig? Va? Hur det känns att vara på jobbet och vara yngst.
Nej, men jag är fortfarande yngst på mitt jobb. Jag,
ja, det är du.
Ja, men jag, om vi går tillbaka till mig då, så jobbar jag, jag jobbar med marknadsföring på ett IT-bolag.
Mm.
Så jag har ju gått en ganska knasig väg i att utbilda mig till systemutvecklare inom IT och började programmera. Jag höll på mycket med webbsidor och liksom webbdesign när jag var yngre.
Mm.
Så att, och sen började jag jobba med lite annan prylar, till försäkringar och grejer. Sen så insåg jag att det är systemutveckling och programmering och IT som är min grej. Sen efterhand, jag har ju bara jobbat i typ 5 år nu i september med detta. Så jag har liksom gått över till ren kanske marknadsföring och då content manager, som jag jobbar som. Alltså, skapa innehåll och ta fram strategier kring hur vi ska nå ut med vår marknadsföring. Så det är det jag pysslar med idag.
Du har letat dig fram med vad du...
Jo, men det är, jag har letat mig fram absolut, för någonstans hela den här marknadsbiten har jag på något sätt jobbat med, eller liksom, jag har ju även läst webbdesign tidigt och då, det där ingick ju en hel del marknadsföring, webbredaktör och liksom lite sådana grejer. Så att det blir någon slags mix av teknik och marknad, vilket det gifter sig väldigt bra. Ska vi ta nästa fråga?
På tal om ålder, hur gamla var ni när ni började investera pengar på börsen?
Ja, den får vi också ganska ofta. Den är en intressant fråga, för att många känner sig att man är för gammal för att börja. Liksom. Och vissa känner att så här, ja, men kanske att man är för ung till och med. Jag var 26 år när jag gick in på börsen första gången. Och då var det en vän till mig som introducerade mig till fonder. Och hjälpte mig att sätta upp min första fondportfölj. Innan dess hade inte jag alls kommit i kontakt med det överhuvudtaget. Utan det var en helt annan värld för mig som var ganska läskig. Så, men det kommer vi säkert in på senare. Men jag var 26 år, var jag mina första pengar på börsen. Du då?
Om jag ser till när jag själv blev aktiv.
Ja.
Och fick upp ögonen och blev intresserad av börsen. Och placera pengar där och så.
Ja, alltså om man bortser typ från så här barnspar från föräldrarna.
Ja, men precis. Ja. Att man ändå har någonstans... Alltså jag tänker när
man gjorde sin första insättning.
Precis.
Ja,
ja, men jag kommer nog ihåg nästan på dagen när jag gjorde mitt första köp. Det var svinläskigt. Men jag var 23 år.
H&M.
Sluta!
Nej, vi ska inte gå in på H&M.
Nej,
på förra avsnittet.
Men det stämmer. Så. Det var H&M.
Var det det?
Ja,
klart det var H&M.
Ja. Det klart var H&M.
Vad sa du, hur gammal var du?
23 år, 22, 23. Nej, nej, 23. Jag vet ju jätteväl att jag var 23.
Ja.
Och det var tillsammans med min pappa
som
jag blev intresserad.
Var det han som intresserade dig?
Ja.
Han visade, här, min dotter.
Ja, han kunde...
Nu ska jag visa dig någonting. Var det så?
Jag kan inte minnas exakt om det var liksom...
Här... Har du världen där ditt liv kan gå åt helvete om du gör fel. Men också, det kan vara rosa moln om du faktiskt gör rätt.
Mm.
Var det så han sa? Exakt,
ja, exakt. Så. Ja. Så visar jag min far. Är han.
Mm.
Ja, men jag kommer faktiskt inte ihåg vem som var initiativtagare. Så det var nog en dialog och sen så blev jag väldigt nyfiken. Jag var väldigt mottaglig för det.
Jag kan tänka mig att han bara, du, H&M, har du hört talas om dem?
Har du hört talas om dem?
För det finns
det finns någon en klädbutik som heter H&M.
Det finns ju klädmärken, inte klädmärken, men det finns någon slags butik någonstans här stora, i Småland.
Stora som fan!
Ja, de ska tydligen vara skitstora. Ja. Hennes och Martins, tror jag. Nej.
Ja. Låt oss köpa upp alla våra pengar i Hennes och Martin.
Hennes och Martins.
Ja. Ja, ungefär så lät den dialogen, tror jag med.
Nu, ja, vi kör nästa fråga då. Hur mycket bör man spara varje månad?
Ja, det här är ju en skitsvår fråga. Hur mycket bör man spara varje månad? Alltså,
jag har ett jättebra svar på det.
Har du ett jättebra svar? Jättebra svar. Jag tänker att det finns ute där ett riktmärke som är 10% av ens inkomst.
Ja.
Netto eller brutto, det kan man, det får man väl välja själv. Men det är väl ett riktmärke som alla bör liksom sikta på. Men sen så har vi ju diskuterat i ett tidigare avsnitt i podden.
Ja.
Om så här mycket bör varje hushåll kunna spara.
Mm.
Och där skiljer det sig väldigt mycket åt beroende på hur du bor och hur många ni är i hushållet och sådär.
Mm.
Och det kan ju vara allt ifrån att spara, ja, jag tror det var 9%,
ja,
alla skulle kunna spara.
Ja, just det. Det är den lägsta.
Den lägsta. Ja. Alltså typ så här ensamstående förälder med barn. Ja, det är klart man har barn om man är förälder. Och har ett svindyrt boende typ.
Ja.
Då ska man ändå kunna spara 9% sin inkomst.
Det här är ju ett avsnitt i avsnitt 34 när vi snackar om den här rapporten som Swedbank släppte.
Mm, exakt.
Gå in och lyssna på det avsnittet om ni vill höra mer om hur mycket faktiskt du bör kunna spara enligt Swedbanks rapport. Mm.
Vilka var det som hade den allra bästa förutsättningen för att spara mycket?
Det var alltså par i bostadsrätt.
Utan barn.
Utan barn.
Utan barn och utan bil också.
Ja.
Eller hur?
Ja. I bostadsrätt.
Då var det ju en sparkvot på alltså uppemot 50% av ens inkomst.
Var det något sådär 40 typ? Ja.
Ja, men det var jättemycket.
Ja,
så hur mycket man bör spara åtminstone 9% av ens inkomst.
Ja.
Om man har en fast, eller om man har liksom en inkomst. Det är klart att är man sjukskriven eller föräldraledig eller av någon anledning inte arbetslös överhuvudtaget, inte har en inkomst. Det är klart att det blir svårt att spara för att man har minimum utgifter på sitt liv.
Ja, precis. Nej, men så är det. Det är ju jättesvårt att spara utan en inkomst.
Men det vi alltid ändå brukar säga att det är att man ska vara nöjd med att man kan spara något överhuvudtaget.
Alltså det var det jag tänkte säga. Hur mycket bör man kunna spara? Ja, någonting.
Någonting.
Alltså det spelar ingen roll om det är en krona tycker jag.
Mm.
Eller om det är 10 000. Alltså så länge man sparar någonting så ska man vara jättenöjd.
Mm.
Och jag tror att så länge man sparar någonting överhuvudtaget så kommer man liksom sakta men säkert kunna spara mer. För att man inser att utgifterna man har går att sänka. Man hittar andra vägar för att få nya inkomster kanske och öka på sitt sparande.
Mm.
För att när man inser att sparandet faktiskt är något roligt också, då kan man helt plötsligt spara mer.
Ja, ja men verkligen. Och men jag tänker, det du säger är att hitta motivation till att spara.
Ja.
Men också hitta en livsstil som där det är möjligt att spara.
Mm.
Att då spara 5 kronor kan innebära att du får in ett mönster i hur du ska göra. Sen kan summan öka om du hittar motivation, att du hittar andra kronor som du kan avsätta till just sparandet.
Ja.
Att så här, beteendet kanske är i grunden det viktigaste för att kunna nå upp till högre procent av sparandet.
Ja. Jag kom på en grej nu bara som man skulle kunna göra.
Mm.
Om man sitter där och känner att så här, säg att man sparar Säg att man sparar 0 kronor idag. Mm. Mm. Och så tänker att men jag vill spara 9%. Mm. Vill kunna. Man kan ju sätta sig ner och räkna ut. Okej, vad är 9% av min inkomst? Mm. Så tar man dem. Och så tänker man att jag har sparat de här. Och så kollar man på alla sina utgifter. Mm. Och så ser man att okej, skulle det här gå ihop? Går inte det ihop? Då kan man sätta sig och titta på varje post. Så här, hur ska jag få ner, vilka poster kan jag sänka för att få in de här 9% i sparandet? Och det är ju samma sak om man till exempel sparar 10% och känner att jag vill spara 20%. Okej, lägg upp 20 och sen ta liksom och sen bara, okej, vart kan jag dra ner på? Även om det svider vissa saker, det här kan jag inte dra ner på. Men testa bara att ta bort bilen då för att se, det är det här som skulle krävas. Så får man ju så, och sen kommer man ju till det här som vi har snackat om tidigare. Då är det de här aktiva valen. Okej, jag väljer bilen före det här sparandet.
Exakt.
Jag väljer det dyra bredbandet före sparandet. Alltså så. Mm.
Och jag tänker, det behöver inte vara så stora utgifter som en bil. Utan nej, det kan handla om olika vanor eller det var ganska, shopping. Ja, det var ganska drastiskt. Liksom,
konkret, sänkning av utgifter.
Ja,
liksom.
Men det kan vara en streamingtjänst. Klarar jag mig utan den här?
Ja.
Kan jag hitta något annat sätt att se på den där serien jag vill se på? Behöver jag ha abonnemanget igång hela tiden? Alltså så.
Ja.
Men börja leka lite med hur...
Ja.
Hur sparandet kan ökas.
Ja, och jag tänker det viktiga är att man spesar exakt vad det är man... Inte så här, jag la typ 3000 på mat. Sätt ner, det var liksom 3227. Eller så här, ja. Ja.
Verkligen. Nästa fråga. Hur tänker ni kring investmentbolag just nu? Ska man köpa, sälja, behålla? Vad tänker du?
Alltså... Jag är ju en förespråkare för investmentbolag.
Sannoliken.
Jag älskar investmentbolag.
Sannoliken.
Jag vill ligga med investmentbolagen.
Det hoppas jag inte.
Nej. Nej men det är väldigt dyrt att köpa investmentbolag just nu. Och vad menar jag med dyrt? Jo, det är premie. Vilket betyder att eftersom ett investmentbolag investerar i andra bolag så är det i många fall nu billigare och handla varje bolag separat än att köpa investmentbolaget. Så jag kan tänka mig att det är därför jag har fått in den här frågan. För att det är många som är dyra. Och för min, jag kan bara säga hur vi gör. Och det är ju att vi behåller dem. Och vi fortsätter handla i dem. För som sagt, vi är så jävla tråkiga med det här svaret. Men vi är långsiktiga. Och vi har tänkt att vi ska behålla de här bolagen i över 20 år. Så att mitt tråkiga svar är att jag kommer fortsätta köpa och behålla. Jag kommer inte sälja av investmentbolag för att liksom det är premie då.
Ja, och frågar du mig så tycker jag inte det är ett särskilt tråkigt svar. Det är ett ganska skönt svar tycker jag.
Ja.
Jag kan tänka mig att det ändå faller så för många också som ändå känner att så här, det innebär att jag kan fortsätta precis som jag gör. Om man själv väljer att göra så också. Ja. Men det finns ju såklart inget rätt och fel. Och det är klart att det kanske blir en högre avkastning kortsiktigt. Om man skulle sälja eller köpa det då separat. Liksom varje aktie. Men precis som att vi handlar i uppgång som nedgång. Så blir det här ju lite motsvarande. Så här, vi handlar oavsett om det är en hög premie eller låg premie.
Ja.
För att det är en så långsiktig tanke bakom investeringen.
Men jag tänker så här, är det dyrare? Jag fattar att då kanske man bör liksom sälja av och köpa alla separat istället. Kanske. Men nej, det är inte vi. För det är liksom... Då blandar vi in courtagekostnader och liksom vi behöver vara mer aktiva. Vi ser det snarare som kanske en fond.
Ja, men det är viktigt att räkna med att då blir det ju courtage för varje bolag. Nej, men det blir mer att räkna på.
Så är det. Och det har gått bra hittills. Nästa fråga då. Har ni specificerat ert pensionssparande?
Utöver typ den allmänna pensionen, tjänstepensionen.
Ja.
Alltså den triangeln.
Precis.
Med de olika delarna som automatiskt liksom blir pensionsspar.
Ja.
Så att säga. Då, vad ska man säga, har vi det eller har vi inte det? På något sätt så, nej, vi har inte, det står inte i våra portföljer att det här är till pensionen. Så är det ju inte. vi pratar ju inte i termer om att här, nu sätter jag in pengar till pensionen.
Mm.
Men samtidigt så säger vi ju att det här är så långsiktiga pengar att vi vet inget annat än vad det ska gå till förutom när vi inte jobbar.
Nej.
Samtidigt som det handlar om en... Alltså, vi siktar ju på att ha ett innehav som kommer ge oss avkastning som motsvarar våra utgifter.
Mm.
Alltså att vi kan typ, låt säga, gå i pension tidigt.
Ja.
Fast vi vill ju inte kalla det det.
Nej.
För det handlar ju snarare om att vi ska äga våran tid.
Mm.
Och ju tidigare vi når det, desto bättre.
Ja.
Men det handlar ju inte om att gå i pension. Men det handlar ju om att pengarna ska täcka våra utgifter.
Ja.
Så jag vet inte. Har vi definierat det som ett pensionssparande? Vad skulle du säga?
Nej, jag tycker absolut inte att det är ett pensionssparande som vi har specificerat. Utan det vi har sagt med de här pengarna vi har på börsen, det är ju vår ekonomiska frihet. Alltså gå i pension, det innebär egentligen att man slutar jobba för mig.
Mm, mm. Ja.
Och det kommer inte vi göra när vi är ekonomiskt fria.
Nej.
Vi kommer fortsätta arbeta. Men snarare att vi kommer kunna välja projekt vi vill jobba med.
Mm.
Det kanske inte, vissa saker kanske inte kommer vara inkomstgenererande. Vissa saker kanske är liksom så här välgörenhet. Mm. Eller liksom sånt som vi tycker är riktigt roligt.
Mm.
För att vi kan göra det för att vi har vår pengamaskin som rullar.
Vi är inte beroende av att vi får in en viss summa inkomst av ett arbete vi utför.
Nej,
det är precis det handlar om.
Ja, exakt. Så jag vet inte, pension... Det kommer ju liksom vara en del av vår pension sen. Mm. Alltså när vi får vår allmänna pension. Men någonstans så är det så här. Man kan också se det som att ja, men vi går i pension tidigt. Fast det gör vi inte eftersom vi kommer fortsätta jobba. Så att nej, vi har nog inget separat pensionssparande.
Men att det kommer ju såklart att vara det på sikt. För det är inte som att vi kommer...
Nej.
Vi kommer ju ha de pengarna. Pengamaskinen kommer ju fungera även när vi faktiskt helt slutar jobba också.
Ja, jag tänker någonstans här så slår vi ju hål på den här pensionsgrejen som finns.
Mm.
Alltså just att, jag vet att ja, men typ, till exempel morsan sa tidigt till mig, börja pensionsspara i tid liksom, till dig själv.
Mm.
Så här, jo, absolut. Det är en bra idé liksom.
Mm.
Men för mig så fanns det liksom någonting mer än att liksom lägga undan pengar till pensionen.
Mm.
Så här, men det här är pengar som jag vill kanske att det ska växa istället. Inte sätta in på något konto som jag inte kan röra förrän jag har fyllt 65.
Nej.
Utan snarare, ja, men jag ska bygga en pengamaskin som gör att jag kommer kunna göra vad fan jag vill när jag är 40. Alltså så.
Mm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Så att svaret är nej på den frågan, tror jag. Vi har inget separat pensionssparande.
Nej.
Vad sjukt.
Ja, det är... Ja.
Bra fråga.
Bra fråga, för vi fick tänka till där verkligen och verkligen definiera det för oss själva.
Ja.
Hur ska man tänka om det kommer en ny pandemi?
Jag tänker att förbered med toalettpapper, fram med handdesinfektionen i tid.
Glöm inte mjölet.
Mjölet, definitivt. Och sluta kramas också i tid.
Mm.
Nästa fråga. Nej. Fan vad tråkigt svar. Det var jättetråkigt.
Ja, det var faktiskt jättetråkigt. Ja. Jag skrattade inte ens.
Nej, jag vet. Det är ett tecken på misslyckande när man försöker skoja. Att inte ens du skrattar.
Jag har ganska låg tröskel till det.
Ja. Men jag tror rent ekonomiskt då, på börsen för oss, så kommer inte vi göra något speciellt annorlunda.
Än vad vi gör idag.
Vi snackade om det förra avsnittet också. Att Vi kommer inte gå ur börsen, vi kommer inte försöka tajma någon marknad. Vi vet inte när botten är. Alltså skulle det komma en till pandemi, börsen går ner, 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 ner. När vet vi att den har nått botten? Kommer vi missa en snabb uppgång efter det? Vi har ingen aning. Så att vi kommer fortsätta månadsspara.
Mm.
Och vi kommer göra det på lång sikt. Mm. Så att, hur ska man tänka? Ja, vårt råd är väl att fortsätta som vanligt. Liksom.
Mm.
Var med i uppgångarna, var med i nedgångarna. Så, och över lång tid så kommer det nog se bra ut. Liksom. Mm.
Jag tänker också att vi kommer inte sitta på en klumpsumma som vi sparar till en nedgång.
Mm.
Utan vi är ju fullinvesterade hela tiden.
Ja.
Och tror snarare på att vi får en bättre avkastning av att hela tiden vara med.
Mm.
Än att ha en del pengar utanför börsen för att vänta på ett bra läge där vi kan liksom göra en snabbare avkastning.
Mm. Och jag tänker också så här, om man bortser från börsen, hur man kan tänka vid en ny pandemi rent ekonomiskt. Jag kan tänka mig att det är många som börjar så här, oj, nu vet inte jag om jag har ett jobb kvar och jag har heller ingen buffert.
Mm.
Jag tror att så här, okej, tänk till nu, skaffa er det första ni gör nu. Har ni ingen buffert som gör att ni klarar det i x antal månader?
Mm.
Det är liksom tid att skaffa den nu inför om det, för det kommer ju en ny, alltså det kommer ju, tror jag, någon slags krasch av något slag, ekonomisk krasch. Sen hur stor den är eller och när, det är helt omöjligt att säga.
Av vilken anledning det är.
Nej, men det är helt omöjligt. Det är bara så här, skaffa er en buffert.
För skapa att, den bästa tryggheten för dig själva så snart som möjligt, om man inte redan känner att man har det.
Precis, och hur mycket ska man ha en buffert? Ni kan liksom räkna på hur mycket utgifter ni har per månad i fasta utgifter. Inte så här gå och luncha och skit. Utan för de fasta utgifterna som ni måste betala varje månad för att faktiskt klara och ha tak över huvudet.
Mm.
Och sen så funderar på hur många månader behöver vi klara oss?
Mm.
Och så mycket behöver ni i buffert liksom.
Mm.
Svårare än så är det inte. Kring en pandemi, ja. För oss kommer vi fortsätta som vanligt på börsen och vi sitter säkert med vår buffert som vi har. Nästa fråga lyder, varför har ni ett samarbete tillsammans med Opti?
Framförallt så handlar det om, för mig, och jag gillar Opti på många sätt.
Ja.
Och vi gör ju samarbete endast med sådana tjänster som vi själva tycker om och använder.
Mm.
Och Opti är en sådan tjänst.
Yeah.
Jag gillar Opti utifrån deras app, hur den ser ut, hur enkel den är att använda. Jag gillar framförallt bland de frågorna som de ställer till en för att kunna utforma vilken portfölj man ska ha, så gillar jag framförallt att de väger in hållbarhet.
Mm.
Att det är en viktig fråga.
Yeah.
För det är en viktig fråga för mig.
Mm.
Och där kan jag vara med och påverka. Jag kan vara med och påverka hur portföljen ska se ut på ett väldigt enkelt sätt.
Mm.
Så att jag får den anpassad.
Ja,
Nej, men och sen så enkelt som att, men nu har vi ett månadssparande till våran dotter och det tycker jag är väldigt enkelt att det får sköta sig själv, att det är stående överföring och det förvaltar den utifrån hur vi vill ha det, både risknivå men också utformandet och portföljen med vilka bolag och så.
Mm.
Det gillar jag. Det gör det väldigt, väldigt enkelt.
Ja, för de frågorna vi får kring Opti, det är ju också så här, varför förvaltar ni inte era dotters portfölj själva?
Mm.
Alltså varför gör vi inte det? Och för oss är det blir en till form av riskspridning.
Mm.
Likaväl som att vi köper fonder själva, köper aktier själva, har planer på liksom att skaffa eller investera i fastigheter, så är liksom det här en form av riskspridning också. Och framförallt då till vår dotter på sikt. Den gör att vi slipper rodda i, nu skulle vi skulle i princip kunna köpa indexfonder till henne.
Mm.
Men hittills har det liksom gått, vi tycker om hur den roboten arbetar.
Mm.
Och liksom tar fram portföljen. Så att för oss är det liksom, ja, vi skulle definitivt kunna ta fram, alltså eftersom vi förvaltar våra egna följare, det går jättebra.
Mm.
Men det är så här, ja, men det här är ett till komplement liksom.
Mm. Mm. Och det tycker inte vi är fel.
Nej,
på samma sätt inte. Som vi äger fonder, men såklart skulle kunna förvalta dem mer på egen hand genom att köpa aktier, så är det också ett sätt att risksprida. Mm. Vi gillar den bredden.
Ja, och, men så här, och varför just Opti? Det finns ju flera olika fondrobotar.
Mm.
Så här, ja, men vi hade ganska tidig kontakt med dem. Vi fick en väldigt bra relation med dem. Alltså, jag tänker att det skulle kanske kunna vara vilken fondrobot som helst egentligen som vi fattade tycke för. Liksom. Jag tror helt ärligt inte det är superskillnad. Det är lite skillnad på vad de tar för avgift.
Mm.
Använda gränssnittet. Jag vet att Opti är väl den enda som har en app, tror jag, liksom i telefonen. Mm. De andra är liksom webbaserade. Och det är det vi tyckte var skitnice också.
Mm.
Så att det är så här, amen, ja, det finns liksom Fundler, Lysa, ja, ett gäng olika liksom. Men så här, Opti, vi fastnar för Opti och vi tycker de är skitbra liksom.
Mm. Ja. Ja, men det är klart att det finns för- och nackdelar säkert som skiljer robotarna åt. Men som sagt, vi har fastnat för Opti. Man kan testa andra.
Ja,
men
absolut.
Vill man testa Opti så kan man ju av oss få en rabattkod.
Verkligen.
Som ger en 50% rabatt på förvaltningsavgiften i 3 månader.
Mm.
Så in och testa. Använd rabattkoden SimonMartin50, SM50.
Precis.
Men det är ju viktigt att komma ihåg såklart att värdet på de investerade pengarna kanske inte är detsamma. Det kan vara högre, det kan vara lägre efter ett tag. Vi går vidare. Nästa fråga. Hur har ert intresse för ekonomi vuxit fram? Fick ni kunskap hemifrån? Undrar en följare.
Mm. Det har väl alltid, för oss med har nog alltid funnits intresse av ekonomi och pengar och sådär. Jag har varit en liten slösare när jag var yngre. Jag tyckte fortfarande om pengar som liksom fenomen och var intresserad. Jag gillade att ha pengar, men jag gillade också kanske att spendera lite för mycket. Men jag har ändå alltid kunnat spara pengar. Alltså, det var snarare kanske att jag sparade mer kortsiktiga saker. Jag var grym på så här, nu ska jag spara till en moppe. Spara till en moppe, liksom. Köpte en moppe. Mm. Nu ska jag spara till den här resan. Så jag hade ett sånt långsiktigt tänk. Liksom.
Men du hade tydliga mål.
Ja, tydliga mål och liksom tog sparade under viss tid för en viss sak. Liksom. Mm. Det var inte så att jag la på hög över en lång tid. Liksom.
Nej.
Typ så. Men, och sen hemifrån, ja, absolut. Kanske framförallt min mamma har väl varit så här, ja, men att det är bra att spara pengar. Att det är bra att inte slösa sina pengar.
Mm.
Inte mer än så, inte börsen och liksom så här, se dem växa och liksom bygga någon maskin. Det hade jag ingen aning om när jag var liten. Liksom, för att fatta ingenting. Men, och sen om man kollar på i vuxen ålder som du var en fråga här, va? Det, helt ärligt så, det mesta kom ju när vi träffades.
Mm.
Alltså, det var egentligen du som fick in mig på den här långsiktiga biten.
Mm.
Kanske lite tidigare min polare som intresserade till börsen.
Mm.
Men det var mer så här, okej. Då fattade jag någonstans, det här är bra på lång sikt att kunna liksom lägga in lite. Men sen när vi träffades och jag märkte att du hade redan pengar på börsen och var intresserad och vi gick med i liksom UA, alltså unga aktiesparare, de här kurserna liksom. Och det var ju någonstans där, du fick ju in mig på det, älskling.
Mm.
Det måste jag ge dig alltså. Så, för dig då?
För mig, jag har väl alltid varit en sparare. Det kan man väl inte sticka under stolen med.
Jag vet inte, ska vi dra några anekdoter där från din barn som vi fått höra?
Nej, jag vet inte. Jag har alltid lyckats få pengarna att räcka så jävla långt.
Mm. Ja, det har jag fått höra från dina föräldrar.
Men
det är väldigt intressant.
Och jag kanske har en skev bild av att så här, min 5-krona räckte till mycket mer än på något sätt.
Ja.
Men att det kanske föräldrarna stack till
på
något sätt ändå.
Ja, just det.
Så att det blev en bild av mig att liksom så här, men mina pengar tar ju aldrig slut. Men ja, i alla fall så. Men jag har nog kanske snarare tvärtom. Alltså jag har nog inte vet. Alltså när man har fått så här födelsedagspengar eller gratulationspengar som konfirmation eller man har skolavslutning och sådär.
Mm.
Så jag har nog inte riktigt vetat, om jag inte vet hittat, alltså som du hade liksom kanske, du skapade mål, det här vill jag ha. Ja. Jag tror jag kanske inte har haft så tydliga saker som jag vill köpa eller så har, jag har gillat känslan av att ha pengar tror jag.
Mm.
Och sen har jag alltid haft svårt att göra av med det. För ju större bunten växte tror jag att det blev svårare att hitta vad som är värt.
Mm.
Jag tror också, eller jag vill verkligen understryka att jag har fått med mig i min barndom att förstå värdet av pengar.
Ja, alltså ni är ju smålänningar. Snåla jävlar är ni ju. I grund och botten.
Ja, men så är det. Alla smålänningar. Det.
Och vad du hatar när jag säger det.
Ja, men alltså,
det är något som brinner i
mig. Det brinner lite i mig. Ja. Det är likadant så här när jag sa till dig och din mamma. Och bara, varför tar ni en hel diskmaskinstablett?
Ja.
När det räcker med en halv.
Ja.
Och jag vet att ni båda bara tittade på varandra och bara utbrast i ett garv. Och bara, åh, du är så jävla snål.
Ja.
Och jag bara, men vadå, det halv? Alltså då brann jag.
Ja.
Men då så här, men det handlar väl inte om att vara snål. Det är inte typ att jag unnar mig att ta en hel diskmaskinstablett. Behövs det inte mer så behövs det väl ändå för fan inte mer. Det tycker jag är en för skev bild på vad som är att vara generös. Mamma, om jag tar en hel diskmaskinstablett idag.
Lite finare.
Ja, nej, men i alla fall. Så vad som är snålhet och sparsamhet, det kan vi nog diskutera i ett helt eget avsnitt. Kanske vi ska göra. Men nej, jag vill inte se mig själv som snål. För, så jag vet inte vad du ville komma med när du sa att jag var en snål smålänning.
Nej, men jag vet inte, du höll på att säga någonting. Jag kanske avbröt.
Ja, det gjorde du nog. Ja. Men, nej, men i mina barnsben så känner jag att jag har fått med mig att pengar har ett visst värde. Att det är, ja, men du är så här, vara med pappa i hans arbete och få göra tidigt, komma in och jobba själv och ja, men, hantera pengar och prata pengar. Och,
ja, alltså någonting som jag tycker är supertydligt, alltså, när du pratar om det här nu så känner jag igen hur du är idag. Alltså, om man jämför oss två så när jag fick pengar så hade jag redan så här tänkt det här ska de gå till. Men alltså när du fick pengar då sa oh, vänta lite nu, jag måste känna lite på det här, de här 5 kronorna för att jag vet inte vad jag vill köpa. Är det exakt sån är du idag liksom? Du säger jag kan säga att ja, men då gör vi ju det här för det är det här vi har tänkt. Men då säger du, är det verkligen bäst just nu för de här 5 kronorna? Då istället sitter du och suger på dem och sen helt plötsligt bara, nej, men jag vet ju inte riktigt. Så jag bara, men om jag nästa gång jag får 5 kronor, då har jag ju 10. Då kan jag göra något mer. Och så får du 5 till och så bara, jag måste känna, nu har jag ju faktiskt 10 spänn här. Alltså, det är exakt sån är du ju. Väldigt analytisk. Så att du har det redan då, kan jag tänka mig.
Inte så mycket impuls.
Nej, verkligen inte. Vi drar en fråga till här då innan vi avslutar. Den lyder, hur ska jag investera 100 000 spänn? Både långsiktigt och kortsiktigt.
100 000 kronor. Det är en bra summa om man sitter på den bara hux flux där på kontot och bara så, det här ska jag investera. Och egentligen spelar det ingen roll ifall det är 5 000 eller 100 000 eller en halv miljon. Eller om det är 100 spänn. Vi tänker ju att vi vill vara fullinvesterade. Så därför skulle ju 100 000 kronor inte vara kvar på kontot. Utan hoppa över till portföljen och investera det så snabbt som möjligt. För att de pengarna, de ska in och jobba. Så att vi får den bästa avkastningen. Vi alltså skapar så bra förutsättningar i alla fall för att få en bra avkastning. Och det, för er som lyssnade på förra avsnittet och för er som inte lyssnade, så visar ju statistik på att har man en summa pengar in och investerar dem direkt om det är tanken med dem för att det inte är mer lönsamt att gå in successivt, att ha en lång inträdesperiod med de pengarna utan att snarare liksom in och låt dem börja jobba. Det är ju läskigare, det skulle jag ju själv tycka om jag satt med 100 000 och bara så nu ska vi liksom fördela det här på ett bra sätt.
Ja.
Det skulle vara jobbigare än att handla för 5 000 kronor på börsen. Men hur skulle man då investera dem? Alltså inte bara i tid. Utan...
Men det är på lång sikt kan sägas då.
Det är på lång sikt. Ja, ja exakt.
Värt så är det liksom kort sikt då kanske man inte ska dunka in 100 lax. Liksom.
Nej.
Nej.
Men vi pratar långsiktigt när vi tänker att vi investerar 100 000 kronor.
Precis.
Och, men det är liksom mer hur. Ja, då in med dem. Låt dem börja jobba. Men vart ska vi placera de här 100 000 kronorna?
Mm.
Vad skulle du göra?
Men ja, alltså skulle det vara... Jag hade ju lagt dem på börsen.
Ja.
Hade jag ju gjort dem. Jag fick 100 000 så. Hade jag fått mer pengar, då hade jag kanske börjat titta lite på fastighet och sådär.
Fastigheter som i vadå?
Nej, men kanske antingen att... Det beror ju på hur mycket pengar det är, men någonstans hade jag velat köpa ett typ lägenhetshus.
Ja, ut men en fysisk fastighet.
Ja, ja precis. Eller kanske några slags småhus någonstans att hyra ut, sommarstuga eller någonting. Men 100 000 börsen garanterat.
Mm.
Och vi förespråkar ju riskspridning och diversifiering. Så att det handlar ju om att... titta på olika marknader, branscher.
Mm.
Det som vi alltid pratar om.
Mm.
Olika, ja, men lite fonder, lite aktier. Aktier i form av några värdebolag. Alltså stora fina bolag på de stora listorna på börsen. Kanske några tillväxtbolag man tror på.
Mm.
Här handlar det ju om att göra sina egna analyser.
Mm.
Så att det inte är helt snötet liksom att bara, ja men då slänga in dem här. Utan man kan också, liksom, man får det mesta genom... fonder. Mm. Så att är man inte helt liksom high på aktier, då skulle jag definitivt titta på fonder.
Mm.
Där får man ju i princip allt också. Till olika förvaltningsavgifter finns indexfonder man kan i olika marknader och branscher som man kan liksom skyffla in på.
Sen tänker jag också investmentbolag.
Ja.
Att finnas där i den att finnas där.
Mm. Men jag tänker också så här kortsiktigt då.
Mm.
Den är ju ganska intressant, 100 000 kortsiktigt.
Oh.
Det beror på hur kort, vad är kort? Vad anser du är kort?
Vad är kort? Jag tänker en placering under kanske framförallt runt ett år kortare, men kanske
jävlar,
även
det är riktigt kort.
Ja, men kanske även 2-3 år också skulle jag absolut se som kortsiktigt.
Ja, men det får vi från unga följare och lyssnare
som
ska köpa lägenhet.
Ja.
Den är också väldigt viktig eller väldigt vanlig att så här, ja, men jag har 100 000 här. Jag ska köpa lägenhet, min första lägenhet om 2-3 år tänker jag.
Ja, just det.
Vad ska jag lägga dem?
Går vi till oss själva så skulle vi ju inte placera dem på börsen beroende på hur säkert och bestämt det är att vi skulle behöva köpa det här boendet inom 2-3 år. 2-5 år skulle jag säga. Alltså upp till 5 år säger vi ju när vi tänker våra pengar.
Mm.
Så här, hur låst i den planen är vi?
Exakt.
Eller kan vi tänka oss att så här, blir det en nedgång där vi inte vill sälja?
Mm.
Kan vi tänka oss att vänta då?
Ja, alltså, precis. Men jag tycker man får nästan tänka att så här, upp till 10 år i princip. Om man nu kan tänka sig en nedgång.
Ja.
Att det kan pågå ganska länge.
Ja, alltså det vi ställer oss frågan är ofta så här, hur värdefulla är de här pengarna för oss? Alltså inom en viss tid. Mm. Alltså, behöver vi de här pengarna till något annat? Eller kan vi liksom avsätta de här pengarna på bara vara där och jobba på börsen?
Ja.
Och är svaret att nej men jag ska köpa min lägenhet de närmsta åren, då bör man vara försiktig.
Ja, vi har missat en grej känner jag.
Ja.
Att men kortsiktigt för det när vi har ju gjort där, vi har ju sparat till vårt hus.
Mm.
Och hur gjorde vi det? Vi var inte på börsen och vi la dem heller inte på ett vanligt sparkonto.
Nej, vi amorterade.
Ja. Exakt, vi valde att lägga dem i vår befintliga lägenhet i form av amortering. Vi amorterade ju som fan. Vi amorterade typ så 12 000 i månaden.
Från minimum
3.
2% var runt 3 000 kronor. Men vi höjde amorteringen till 12 000, vad det nu blir i procent. Ja, det var i alla fall bra många gånger mer än 2%.
Exakt.
Och där fick vi ju en avkastning inte lika bra som vi hade kunnat förvänta oss om vi placerat det på börsen. Men där var alldeles för stor risk och vi ville inte äventyra med de pengarna för Nej. Att inte kunna köpa det huset vi ville ha Exakt. Inom den här tiden. Och så där var det inte ett alternativ för oss. Alltså, vi uteslöt liksom den.
Nej, och jag tror hade vi inte haft en lägenhet att placera i, då hade vi antagligen lagt dem på ett vanligt sparkonto.
Mm.
Alternativt hittat någon slags räntefond kanske, där vi fått någon lite ränta på det. Så, i bästa fall, typ så.
Ja. Men 100 000, vi skulle tryckt in dem på börsen.
Vi hade gjort det, absolut.
Med en riktigt, riktigt bra riskspridning. Så, men du,
ja.
Det var ett gäng frågor. Jag tänker att då kan vi väl köra ett sånt här lyssnaravsnitt.
Absolut, jag tycker också det. Jag vill, ni som lyssnar, kan inte ni skicka ett DM till oss på Instagram eller ett mail där ni säger vad ni tycker om såna här avsnitt, alltså lyssnafrågor, om ni vill fortsätta att vi ska göra dem eller att vi ska lägga ner skiten direkt för att det var helt ointressant.
Mm.
Skriv till oss på sparmakarna@gmail.com eller sparmakarna som vi heter på Instagram.
Det är också alltid välkommet med andra tips på teman eller ämnen eller saker som vi kan lyfta här i podden.
Mm.
Det är vi väldigt tacksamma för och tar gärna emot.
Vet du vad?
Nej.
Jag börjar känna mig lite förkyld.
Oh no.
Ja, så att jag tror det är på väg ner i min strupe också.
Okej.
Okay. Så att nästa avsnitt så hör ni säkert mig snörvlandes.
Mm.
Förhoppningsvis inte. Ha en trevlig vecka så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Ha det bra.
Ha det.
Shout out.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.